Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Inte din morsa.
Inte din morsa. Vi är inte din morsa.
Nej. Jag kände idag att jag ville verkligen... Jag hade ett sånt där sug efter att bara så här... tänk om jag kunde slippa den här stora praktiska... Alltså januari, det är ju en jävla skitmånad. Det konstaterar man ju gång på gång. Jag tänker alltid positivt att det är härligt med oxveckor. Det är härligt med vardag. Det är härligt när ljuset vänder. Men det är fan inte härligt med januari alltså.
Men jag tänkte på det att man gör ju vad som krävs ibland för att förtränga att saker och ting är så jobbiga.
Mm.
Och jag lyssnade på Amelia Dam och vi har pratat om henne för inte så länge sedan. Men hon var med P4 igår hos Titti Schultz.
Mm.
Och då berättade hon om sin familjehemlighet. Som hon säger att alla familjer har en hemlighet. Och det kanske man inte tänker på för man förtränger det. Men det är ju verkligen så att alla familjer har en hemlighet.
Vad hade hon då?
Ja, men hon säger att hon har skrivit och berättat om det. Men jag hade inte hört i alla fall att hon födde en son i Rom. Det 1974. Och han levde bara i 2 timmar.
Mm.
Mm. Och de här nunnorna på sjukhuset i Rom där han föddes. De hann ju både nöddöpa och begrava honom innan hon vaknade upp i narkosen. Enligt strikta då katolska regler. Så att dels så dog han, och det visste hon inte. Men när hon vaknade till liv ur narkosen, eller vaknade upp ur narkosen, då var han redan döpt och begravd.
Åh, herregud.
Men så himla hemskt. Han döptes då, eller de döpte honom till Giuseppe Paolo. Och Giuseppe blir översatt till Josef. Och det namnet gav de här nunnorna pojkar som inte hade någon pappa.
Mm-hmm.
Ja, för Josef är ett hebreiskt namn som betyder Herren förökar. Som jag tyckte det var ganska fint. Det här handlade ju om att liksom horungen, att du förstår det.
Ja, fattar.
Men det så sjuka var att pappan var ju hemma i Sverige. Men eftersom de inte var gifta, så man inte såg det i papperna, då antog ju de att barnet var liksom faderslös.
Mm.
Ja, och sen hennes mamma var med i Rom och såg det här lilla barnet. Han föddes 6 veckor för tid, gjorde jag med. Och han hade ju liksom inte klarat något fungerande liv, sa då läkaren. Så det var bra att han inte överlevde. Men hon var så här, jag fann mig mitt öde och nunnorna då snörde då mina mjölksyna bröst. Jag frågade inget mer. Jag vill inte veta, det var som att jag var förstenad.
Mm.
Sen sa hon att hon åkte hem, då hade bara en tanke ut att bli med barn igen. Och sen så bara blev hon gravid och sen puttade hon ner henne, eller Giuseppe liksom i någon ja, glömska liksom. Sen så var det en av hennes söner som frågade så här, vad är vår brorsa liksom? Vad är han begravd? Och då bara kom hon på så här att hon klarade bara inte av det. Hon förträngde det. Så det tog 50 år innan hon åkte till graven.
Mm.
Och jag tänkte på det, jag har ju så svårt att gå till min mammas grav. Det kanske inte är så himla liksom farligt och dumt alltid att man inte ska konfrontera allting. Jag känner mig liksom dålig, jag känner skam och skuld för att jag inte är där vid mammas grav och håller på att sätta blommor hela tiden och fixa som min syrra. Men det kanske bara är ett sätt för mig att överleva. Liksom. Det måste ju vara så himla dåligt jämt att man tränger undan grejer.
Nej, det behöver det väl inte vara. Men det finns ju någon allmän så idé som är väldigt stark just nu. Att vi, till skillnad från före skulle jag säga andra världskriget. När man tänkte att just den här förmågan att tränga undan saker. Och att lägga saker bakom sig och att vända blad. Ja. Som vår kära kung uttryckte det.
Ja.
Det är liksom en sån otrolig förmåga som vi människor har stor nytta av.
Ja.
Men sen vill ju då till exempel personer som vår älskade holistic psychologist eller Gabor Maté och andra då göra gällande nu att det här skapar liksom, vad ska man säga, amputerade liv. Att vi inte har tillgång till att vara autentiska därför att vi måste stänga ner stora delar av vår minnesbank eller vår hjärna och att det finns då massa lagrad anspänning i det som... Ja, Gabor Maté vill ju mena att det skapar till och med hjärnskador, alltså den typen av trauman som man inte lyckas då få bearbeta. Och som kan ge ja, men stora konsekvenser framåt i livet. Och det där, vetenskapen håller väl på att kartlägga det här just nu, för man har ju faktiskt inte kunnat peka på. Vi kan ju så lite om hjärnan och vi vet så lite om vad som händer i hjärnan när vi utsätts för traumatiska händelser. Men det är ju på frammarsch, alltså den forskningen är ju så sjukt spännande och jag tror att svaret på din fråga är liksom inte enkelt och det finns inga raka svar och det är också individuellt. Vissa människor är ju jättekänsliga och andra människor är ju mindre känsliga för trauman och när man tittar på en person som Amelia så är ju hon en typisk maskrosbarn och hela dokumentären om henne handlar ju om att hon har en sån obändlig förmåga till att just le och leverera trots att hon har varit igenom sjukt svåra grejer.
Mm.
Och det som kanske har präglat hennes liv mest är att hon blev lämnad när hon var jätteliten av sin mamma på ett katolskt barnhem, alltså någon typ av flickskola med liksom iskalla nunnor som behandlade henne väldigt, väldigt illa. Och den tiden i livet liksom, det är ju som att hon bara lärde sig då att självtrösta på massa olika sätt. Och sen kan man väl se att hela hennes liv bara handlar väldigt mycket om det. Att se till att självtrösta sig. Både genom de texter hon alltid har skrivit. Alltså om man tittar på liksom, hennes texter handlar ju väldigt mycket om att så här, ta sig igenom svårigheter. Gör det lite fin, gå ut där nu. Alltså det är väldigt mycket så här, pepp för kvinnor som hamnar i skit. Och man kan tycka att det är floskler och det är enkla lösningar och så här. Men det har ju uppenbarligen funkat för henne. Men
och det för som många är lite andra tror jag.
Ja, och för många andra. Jag tror att det funkar. Men det som är lite spännande ju, det är att hennes barn nu vill åt hennes ursprungssår. Och det tror jag inte hon riktigt var beredd på.
Nej.
Att hon liksom har barn som är så här, vad hände med honom?
Mm.
Och det finns ju ett tillfälle i den här dokumentären hon pratar om. Hennes barns pappa dör ju i cancer.
Mm.
Och hur hon då blixtsnabbt går in i en ny förälskelse. Och bara 3 månader efter begravningen så bara flyttar hon ihop med Torbjörn... Vad heter han?
Torbjörn Larsson.
Ja, Torbjörn Larsson. Han flyttar in. Alltså det är klart att barnen tycker det är skitmärkligt.
Ja.
Men hon liksom bara hanterar sorg och smärta med att bara direkt vända blad, tänka nytt. Ingen möjlighet för henne att titta bakåt för då kommer hon gå sönder typ. Så tolkar jag det som.
Ja, men jag fattar. Men jag tänker också att man ofta får, jag kan också säga, ja men du var ju bara som en snubbe va? Och det har väl säkert Amelia också fått höra att, så här, att hon nu, att jag vet inte om någon har sagt det till henne, men hon har ju offrat mycket och gått över lik. Hon har ju varit stenhård i sitt karriärtänk liksom.
Mm.
Ja, men hon har ju inte vejt för någonting.
Alltså, nej, hon är ju superfascinerande och jag är så glad att jag... Hon var ju faktiskt den första som gav mig frilansjobb.
Var hon?
Ja, jag fick ju börja recensera... alltså börja skriva om bilar för M-magasin, helt sjukt. Du vet när man bara börjar göra så här knäppa jobb för att man tänker att det här är... Varför är ingen som skriver för bilar? Om bilar för kvinnor. Det är liksom bara så här män som är intresserade av motorer, fast vi kvinnor vill ju köpa bilar också.
Mm.
Och då fick jag skriva en rad reportage i M-magasin om olika bilar. Alltså det var skitroligt, men sen skrev jag en massa andra grejer också för henne. Hon köpte in mitt första frilansreportage om Dalitrörelsen i Indien till Amelia, tror jag.
Mm.
Så underbar människa. Hon lärde mig så här, tjata, tjata, tjata. Det var faktiskt inte Isabella Iverius. Det var faktiskt Amelia Adames som sa det.
Men jag älskar henne. Hon är också så här, hon är ju väldigt öppen och skäms inte liksom för sina brister och behov. Men det som jag tycker hon har varit, det som jag tycker har varit hennes stora framgångssaga och som också tror jag har hjälpt så många kvinnor, det är att hon har pinpointat att man kan så här, man kan vara djupt ytlig.
Mm.
Att man behöver...
Hon skäms inte för det.
Nej, man behöver inte vara antingen eller. Man behöver inte vara liksom någon kulturtant och man behöver inte vara Harlekin-kvinna heller. Man kan vara både och. Man kan stå för att man älskar utseende och vitt vin och räkor, och man kan också läsa Freud.
Mm.
Det finns liksom...
Det finns inget motsatsförhållande i det.
Nej, alltså jag tycker hon skapade och hon visade en ny modern kvinna. Och jag tror inte vi har förstått vidden av den gärningen hon har gjort för så jävla många kvinnor där ute. Så att hon är häftig. Men jag bara tänkte på det där att man kan vara väldigt liksom dömande mot sig själv. Att man inte alltid klarar av att gå i terapi och bli en bättre människa och psykoanalys och se sitt eget liksom... Vad man själv har gjort analytiskt. Och jag och Anita pratade om det där igår. För vi pratade om att lämna. Och jag sa, vad använder du för liksom teknik? Så länge jag har känt henne tycker jag att hon använder liksom en taktik. Att hon lämnar och sen så blir hon någon annan.
Mm.
Hon gör liksom väldigt praktiskt. Okej, nu ska vi se vad som funkar. Det där funkar inte. Då gör vi så här nu.
Mm.
Och att det är en väldigt styrka. Och då sa jag begraver ju den kvinnan som var. För hennes taktik funkade ju inte.
Mm.
Ja, men som en kameleont, fast hon, jag tolkar det som att hon skapar ett nytt bättre jag varje gång.
Mm.
Så istället för att så många kvinnor ser som ett sånt otroligt starkt misslyckande och sorg och skam att inte hålla ihop familjen, även fast i 3-4 fall så är det kvinnor som initierar det. Så att man initierar men känner skam. Det är därför många också inte får tillräcklig ekonomisk... man säger så okej, jag går för jag känner skam. Jag känner skuld att jag har särat, liksom, söndrat familjen. Ja, men jag är nöjd med min lilla peng. Nej, men ta huset du. Så den skam- och skuldkänslan skapar ju också en ekonomisk...
utsatthet.
Mm. I slutet. Och en jävla utsatthet, vilket jag är så här, bort med den skammen. Man vill kanske inte se en skilsmässa som det mest misslyckade i dagens läge. Man kanske inte behöver vara så jävla nostalgisk. Jag tänkte så här, rakt nedstigande leder jag är så nostalgisk. Och vad fint det var, vad härligt vi hade dit och dit. Men det som är den moderna kvinnans stora bäring och revolution är ju att vi kan gå från en relation som inte är bra och klara oss. Jag tycker vi är kvar i mycket gamla tankarna. Och Eva Ros heter ju också en ny... läkare och terapeut som jag liksom läser mycket om. Hon säger att det är ju svårt eftersom det biologiska är fortfarande kvar hos kvinnan.
Mm.
Så att lämna då i en viss ålder när man inte kan få nya barn eller kanske inte har ekonomi för att få ett jättebra liv själv, det blir ju en fälla.
Mm.
Medan männen kan ju alltid liksom pippa loss och sprätta väder och attrahera yngre partners liksom. Så den här tiden vi lever i är ju... Ja, det är ju både en kvinnofälla men också en form av liksom möjlighet. Så jag tänkte mycket på det där och det är svårt tycker jag. Det är svårt att veta vad som är vad, och jag tänkte på det. Vi pratade om det innan när den här nya forskningen om att barn mår bättre av att leva varannan vecka med två föräldrar som inte är arga på varandra och som delar ansvar.
Alltså det är ju Malin Bergström som är barn- och föräldrapsykolog, ja. Som ja, har kommit ut. Och hon har väl varit del i någon typ av studie, tror jag, där man har undersökt det här med varannan vecka barnen. Det har ju funnits väldigt många olika så här, skräckscenarion. Hur kommer den här generationen må? Därför att vi är världsunika i den här typen av uppdelning, att man liksom är lika mycket med båda sina föräldrar, och att vara fastboende på samma plats inte är någonting viktigt, har vi kommit fram till, utan att det viktiga är att man är med båda sina föräldrar. Och det har ju varit liksom en experimentkull då, och då har man ju gjort nu uppföljande långtidsstudier för att se hur de här barnen har upplevt sin då barndom. Och då har man ju konstaterat att nej, men de mår ju precis lika bra som barn som har föräldrar som har hållit ihop. Men det som också framgår som mellan raderna, det är så här: forskning visar att barn mår bättre av att bo med separerade föräldrar med en fungerande kommunikation än med samlevande i konflikt. Jag bara, men shit Sherlock, alltså krävs det liksom en fucking jävla studie för att konstatera det?
Ja, de vill väl ha bevis, men ska vi lyssna lite på vad Malin säger då?
Mm.
De farhågor som fanns när vi började vårt projekt, det var att de här barnen skulle bli rotlösa, aldrig känna sig hemma någonstans, alltså lite psykologiskt trasiga. Och det finns ju ingenting som pekar på, utan tvärtom så verkar det vara viktigt för barn i allmänhet, säger jag, för det här gäller ju inte alla barn, men barn som har föräldrar som fungerar, att de får ha kvar båda sina föräldrar i sitt vardagsliv. Så att det här stigmat som finns att det här skulle vara någonting negativt för barn, det kan man ta bort. Om man tittar i studier på barn i allmänhet, som ju absolut inte betyder att det är så för alla barn, men då är det så att varannan vecka, alltså lika mycket hos båda föräldrarna på gruppnivå, verkar vara bättre för barn än att man har en mer sporadisk kontakt med ena föräldern. Det absolut överordnande är att gräva ner alla typer av stridsyxor, att jobba på att komma överens, att hitta ett gemensamt föräldraskap, att respektera varandra och att bygga tillit till varandra just som föräldrar.
Ja, det här har blivit väldigt uppmärksammat, men det som du och jag har pratat om, det är väl klart att två kommunicerande föräldrar som inte är luven på varandra och inte bittra och inte arga och inte kära, att barnen mår bättre än att bo i det där toxiska känslan att inte veta vad som är vad. Det är mamma och pappa säger, varför är de så arga på varandra? Varför ska vi hålla ihop? Det tycker jag många har sagt. Ja, men, när man kanske har varit äldre och ens föräldrar skilt sig, så har jag många kompisar som har sagt så här: men vi har tyckt att de ska skilja sig typ 15 år.
Mm.
Men det är de som har velat hålla ihop för att de vill ha den här bilden av en familj. Vi har bara tyckt att det varit helt vedervärdigt. Så jag tror att i sitt föräldraskap blir man lite blind för att det ska vara på ett visst sätt. Man tror att barnen alltid vill att det är bäst. Det verkar vara svårt att prata om, liksom.
Ja, men det är också, tror jag, svårt för barn att förstå till exempel den ekonomiska aspekten. Att så här, ja, det är, säg det till två sammanboende. Det kom ju precis en ny undersökning förra veckan som visar att skilsmässorna minskar i Sverige. Där de tvistade lärde vad det beror på, men man kan ju definitivt tro att det har att göra med att vi går in i en lågkonjunktur. Lycka till att skaffa två boenden i Stockholm som är så likvärdiga, där du har rum till alla dina barn och sådär. Alltså det är nästan eller det är en ekonomisk omöjlighet för jättemånga. Så det kan väl också vara ett skäl till att man bara säger nej, jag pallar inte att separera. Men oavsett hur man väljer att göra, om man nu väljer att avsluta sin sexuella då relation som ju är utmärkande för en kärleksrelation och ska bli då bara föräldrar med varandra, så är man ju ändå fortfarande familj. Och den familjen, när man är särbos eller bor på varsitt håll och inte har en kärleksrelation, kan ju vara precis lika dysfunktionell som när man bodde ihop.
Ja.
Det är där jag blir liksom lite irriterad, att så här, men gud, behöver man verkligen göra en stor studie om det? Det är klart att det är pissdåligt för barn att leva i dysfunktionella familjesystem, oavsett om föräldrarna har en kärleksrelation med varandra eller inte. Har en pappa som hatar mamman och slår henne, ja, då kommer det vara skadligt oavsett om de bor ihop eller inte. För det här barnet kommer matas med bizarra, vidriga kvinnovärderingar, så här, män som hatar kvinnor, budskap om att, liksom, att man inte klarar av att vara vuxen och hålla sina emotionella sår borta från typ föräldraskapet. Ja, men det, för mig är det bara helt givet någonstans. Och har man då föräldrar som inte bor ihop men har en strålande relation med varandra och klarar av att vara föräldrar, lex Katrin och Bingo, ja, men då är det klart att det kommer vara precis lika bra för barnen oavsett vad.
Men jag skulle vilja också lägga in en liten brasklapp att många verkar ta för givet att, så här, att det är så lätt då att vara separerad. Då ska det bli guld och gröna skogar.
Mm.
Det ska jag säga att det är det inte alls det. Om man inte har lyckats komma överens då, kanske de sista åren i sin relation, och man har olika åsikter om allt från uppfostran till världssyn och ekonomi, då är det inte så himla lätt att hoppa därifrån till att bli det bästa av vänner. Och särskilt då om det är någon, det är oftast en som vill lämna. Mm. Det är väldigt sällan som jag gör så här, jag och Fredrik, vi kände när vi satt och käkade middag igår att så här, fan, ska vi inte ge slut?
Ja, vilken bra idé!
vad tråkigt du har. Så jag tycker att jag har gjort många rätt liksom, med mitt ex, men att det kanske inte har öppnats upp på samma sätt. Och till slut så ger man ju upp.
Mm.
Till slut känner man sig ju bara som en idiot.
Ja, men det man kan tänka med en separation om man mår piss, det är väl att man i alla fall förhoppningsvis när man har landat på en ny plats kommer må bättre. Och det är väl ändå någonting positivt, tänker jag. Att du separerar och du kanske kommer ha en kvarvarande ganska risig relation med ditt ex och tjafs om praktiska saker angående byten, dagar, barnuppfostran och sådär. Men du slipper ju liksom härja runt med den här personen 24/7 och kan ägna dig åt att så här, bygga någon typ av egen lycka. Så det är ju det positiva också för barnen, tänker jag, att man faktiskt får gladare, i alla fall en av föräldrarna är lite gladare. Ja. Det måste ju ändå vara någon slags pro.
Jag tycker den jobbigaste forskningen ändå är som kom från University of Chicago, tror jag, eller något sånt där, att ja, eller det har gjorts flera sådana studier, att de allra lyckligaste, alltså jämnlyckligaste, det är ju kvinnor utan barn och man.
Ja, det är jävligt mörkt alltså.
De var så här, men det är inte alls samma resultat med ensamma män utan barn. Så att, ja, nej, men det är roligt, för det var ju många av feminist-Sveriges frontkvinnor som liksom... Ja, men du vet, direkt ut med den där forskningen och visade Malin på bilder och sa så här, det är det vi har sagt.
Läckberg.
Jaha, nej, det här var väl liksom, det är inte så här raketforskat om man ska inse det här. Det är så här, jaha, ja, men är det någon som har anklagat dig för att vara en dålig
kvinna? Ja, men det var ju så roligt.
Jag har aldrig varit med.
Nej, men Läckberg var ju snabb med att lägga ut det här. Och jag har sett det, många andra har separerade kvinnor har ju lagt ut det här i sina flöden som en liten sån här... ett försvar, vad var jag sa? Och det vittnar ju bara om att de själva har tänkt att det här kanske inte var så jävla bra. Och att de troligtvis har haft en liten släng av dåligt samvete och duper kring huruvida det här var korrekt liksom att separera. Och jag tänker, Läckberg har ju liksom tre pappor då till sina fyra barn. Så hon har ju två separationer bakom sig och har ju säkert tänkt huruvida det här är bra eller dåligt. Och det har hon ju dock aldrig ventilerat. Men nu på något sätt avslöjar hon att hon har funderat på om det här var schysst eller inte. Eller hur?
Mm. Ja.
Men det är också så, jag bara undrar, vad har de för människor kring sig som så här pumpar henne med skam kring att det här... Alltså, jag har aldrig...
Martin Melin!
Eller typ hennes så trollföljare som verkar vara, för hon verkar vara så hårt ansatt av människor som ska tala om för henne hur värdelös hon är och hur dålig hon är och så här. För att jag har aldrig, alltså jag menar på riktigt att jag inte har haft en enda person som har ifrågasatt varför jag separerade från Ville. Alla har i stort sett bara applåderat det eller varit helt neutrala inför det. Däremot har jag ju haft extremt många människor som har ifrågasatt varför jag har fortsatt vara tillsammans med Micke. För att han är både bipolär och beroende. Alltså så här, hur kan du? Och det är inte bra och det är dåligt för barnen och så här. Så att jag förstår inte riktigt det där. Jag har alltid blivit peppad till att skilja mig. Alla bara så här, bra, du måste gå nu. Så jag har aldrig känt minsta lilla jävla uns av skammande kring mina skilsmässor. Har du gjort det?
Nej, liksom mer så här, gud, du gjorde ju allt, ni försökte allt, det här blir väl bäst liksom.
Ja.
Nej, absolut inte, utan jag tror att de flesta som skammar sig själva, jag ser så här rubriker med Pernilla Wahlgren, så här, det var sån stor sorg och misslyckande, kanske att liksom typ Sassianne-gubbar kan säga, det kändes som ett misslyckande när min fru lämnade mig för att jag jobbade så mycket. Men det är alltid paritet till att man har valt jobbet och karriären för barnen liksom, och inser så här, det här blev ju ensamt och tråkigt. Men kvinnor tar det ju personligt liksom.
Mm.
De kan inte, det är svårt tror jag, när man är inne i det och se den stora helhetsbilden, att så här, okej, vad var boven i dramat? För män är det väldigt lätt att ta till då, ja, men det var jobbet. Jag valde jobbet och till slut så förstod jag att hon gav upp. Och det är väl det här som är svåra för liksom människor, eller kvinnor och män, att mötas. Att kvinnan försöker så här, skrap, samtidigt som man har småbarn, man är hemma själv mycket med barn, medan mannen jobbar väldigt mycket. Jag tror att mannen är också uppe i sitt, precis som vi är uppe i vårt. Och tänker så här, nej men, ja, det där går väl över. Och sen så går det inte över.
Men om jag får rannsaka min egen separation, så ångrar jag ju inte en sekund att jag lämnade liksom mannen i fråga. Sorgen ligger ju i att förlora sitt barn hälften av tiden. Ja. Det är det som förhindrar mig från ny separation. Alltså det skulle jag säga. Mm. Alltså det är den sorgen som jag liksom inte får ihop, apropå att vi är biologiska varelser och vill vara med våra barn, vår avkomma, hela tiden. Och det är där jag står och köpslår. Kararna kan gärna komma och gå, men liksom barnen vill jag gärna ha på heltid. Och det är jag beredd att ta strid för. Och där tror jag, alltså så här, vi lever ju liksom i ett samhälle som belönar kvinnor som klarar av att vara borta från sina barn. Alltså vi ska ut och jobba i yrkeslivet, vi ska dela på föräldraledigheten, vi ska liksom låta männen kliva in och de ska vara pappor i lika hög utsträckning och vi ska känna oss okej och fine med det. Och jag känner mig inte så okej och fine med det. Och jag tror inte det har att göra med att jag har haft liksom, halvdysfunktionella fäder då till mina barn i perioder. Utan jag tror att det är biologiskt i hög utsträckning. Mm. Och att vi gör våld på oss när vi liksom inte får vara med våra små barn så mycket. Det här har ju vi varit inne på skitmånga gånger
jag
i podden.
Jag vet.
Nej, men det är inte enkelt. Det är det inte. Det är inte enkelt, och det är liksom, det är spännande att det är så många som går runt och verkar ha någon typ av skuld över att de en gång i tiden separerade, och nu får de plåster på såren av Malin, the psychologist.
Ja. Men jag kan också förstå. Män initierar ju aldrig separationer eller skilsmässor i stort sett om de inte har en ny.
Är det så?
Ja, ny forskning. Nu sätter vi forskarhatten på oss, älskling. Nej, men plus 40 så sker de flesta skilsmässorna. Det första åren efter 40. Och 3-4 kvinnor tar initiativ till separations- och skilsmässa plus 40.
Mm.
En är man, och då har han ofta träffat en ny.
Ja.
Och forskarna är lite så här, de är lite brydda. De fattar ju att liksom, att det kan vara skillnad rent könsmässigt, men att det är så otroligt stor skillnad. Och kvinnorna mår ju mycket sämre under tankegångarna liksom, så här, de tänker ju flera år innan så här, ska jag göra det här, är det värt, och barnen, och gud, jag är en dålig kvinna, mamma, bla bla bla. Men sen ganska snart efter de har separerat så mår de ju bättre liksom. Och det kan man ju se tydligt på det numera öppna kontot mansbebisar.
Ja, jag älskar mansbebisar.
En njutning att läsa, och också väldigt horribel. Mm. Där är det en stilstudie, eller en liksom skolstudie i hur män tar kvinnor för givet.
Mm.
Och inte tycker att de behöver ge lika mycket tillbaka för att få.
Nej.
Man tycker ju då att det här skulle vara en självklarhet i de flesta relationer, att man växeldrar. Men det är ju faktiskt inte det 2023. Jag ska inte säga att alla män är så, men många män gör faktiskt inte det. Och det här blev tydligt när jag var nu uppe i Östersund vi var hemma hos Emil Jönsson-Hag och Anna Hag. De är ju båda liksom elitidrottare och har varit bäst i världen på längdåkning. Och Anna fick för sig att hon skulle satsa igen. Och sen har det gått mycket bättre än vad hon hade planerat. Så det har blivit så här, och just svisen, nu får Emil steppa upp här. Och, ja, det har blivit liksom mycket mer resor och barnen hängt med och inte gått på förskolan och så här. Och att vara där i två dagar och se deras organiska samspel kring... Vad ska du... På tisdag åker jag iväg två dagar. Okej, okay, men då håller jag koll på det. När man lagade mat. Den tog där, den tog över. Någon tog barnen. Det gick liksom som... Alltså det var ingen effort. Det var inget ifrågasättande. Man stöttade varandra och var schyssta mot varandra. Och att den här maktkampen... Jag är så intresserad av... När den uppstår, varför så få män inte tycker att det är en självklarhet att så här, vi delar 50-50, då kan jag inte det, då ordnar jag för dig så att du inte ska bli helt slut.
Nej, men det är flera, alltså Ida Estensson har ju kommit med en ny bok nu också som visar att liksom män inte gör ett piss i stort sett. Alltså sammanfattningsvis om man tittar på liksom det obetalda hemarbetet, projektledningen. De har ju också tittat på arbetsplatser och gjort enkätundersökningar att liksom kvinnor gör så här icke-lönehöjande arbete i större utsträckning, typ tar anteckningar, håller på med liksom kaffekok och allt där som inte är med irriterande på något sätt. Och så här, it's the story of our lives på något sätt. Ja, och så här, jag tänker också på den studien som kom här nu om från TCO tror jag var, om föräldraförsäkringen, att män fortfarande tar ut en liksom liten jävla larvpottedel av barnets liksom av föräldraförsäkringen. Och vi har ju haft då liksom röda partier faktiskt som har gjort att en stor del av föräldraförsäkringen är vikt då åt män som de inte kan föra över till någon annan. Och det gör ju bara att barnet i slutändan inte får vara med sina föräldrar alls eftersom männen vägrar plocka ut det där. För de tjänar inte ekonomiskt på att vara föräldralediga, då skiter de i det, för pengar går först för män. Liksom, om vi nu sammanfattar det. Jag fattar ju att det är inte vissa män och så vidare. Men överlag så är det här någonting som både drabbar då kvinnor, vår biologiska funktion. Det är helt enkelt ett system som inte funkar.
Jag är för... Det funkar inte längre.
Nej, det funkar inte. Jag är för att liksom föräldraförsäkringen, den ska liksom par få individuellt bestämma över. Men kvinnor ska kompenseras pensionsmässigt för att vi är hemma med barn. Och vi ska kompenseras pensionsmässigt när vi tar 75% arbeten också. Det borde ju liksom arbetsgivare kunna locka med, tänker jag, i dessa tider. Att så här, du kan få jobba 75% för vi vet att du vill vara med dina barn. Det är väl också den här nya generationen. Vad kallas de för? Zäta, som faktiskt kräver det. Att de vill ha kortare arbetsveckor och mindre arbetstid och så. Det är...
Det tänkte inte vi.
Vi tänkte inte ens på det. Vi tänkte bara så här, kan vi få jobba så mycket som möjligt och ha så mycket dagis eller förskola då som möjligt? Dagen till alla, ropen ska skalla, vi vill jobba som vilken man som helst. Problemet är att det vill vi inte. Det är inte bra för oss, det är inte bra för våra kroppar, det är inte bra för våra själar och det är inte bra för våra barn. Så det liksom måste hända någonting annat i vårt system. Vi måste jacka om.
Ja, men jag tänker på Andrew Tate som vi har pratat om innan. Hans klipp sprids vidare av unga killar som tycker att han är liksom the shit.
De älskar honom alltså.
Nej, men de tycker att han är liksom kungen av toxiskhet. De tycker så här, äntligen en snubbe som vågar liksom sätta tjejerna på plats.
Ja.
Ja, men han var ju med Big Brother 2016. Och då visades ju ett klipp när han slår då en av deltagarna. Alltså så han vad heter det? Han daskar henne då med ett skärp.
Aha.
Ja, och då blir han utstängd av programmet liksom. Och jag tycker det är så roligt, för innan så, det finns ju så här... filterbubblor på sociala medier.
Mm.
Och på det sättet så har man liksom sluppit honom på något sätt. Men nu när han har bråkat då, Twitterbråkat med Greta Thunberg, då det blir ju fjärde mest likade Twitter någonsin.
Åh, herregud alltså. Mm.
Ja, och då händer ju någonting med de där förbannade algoritmerna.
Mm.
De liksom sprängdes ju. Så att då blev ju resten av världen också liksom varse om det här liksom. Och nu har vi redan sagt att han pratar om kvinnors egendomar och att kvinnor ett visst ansvar i våldtäkt och bla 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 bla. Men jag tycker det är roligt när han hade då, han skrev ju det inlägget att han stod framför sin sportbil och skröt han om sina 33 bilar och deras massiva koldioxidutsläpp. Ah. Och så ber han då om Greta Thunbergs e-postadress, han kan skicka mer information. Och då svarar hon, ja snälla upplys mig, maila mig på smalldickenergy@getalife.com.
Ja.
Och då svarar han då genom att posta en video, röka en cigarr i en sån här Versace morgonrock. Och i videon så kommer en massa pizzakartonger och säger då, ge mig pizza och se till att kartongerna inte är återvunna. Ja, det här tycker liksom unga killar är så jävla coolt. Och då kommer jag att tänka på det som vi har pratat om innan och som också Eva Ros är inne på, att för bara 20 år sedan så fick ju liksom dickheads, men de, samhället är stort, tog ansvar för dem, deras poler eller jobbet eller liksom lilla samhället var såhär, nej men du har ju ditt praktärsle, du kan inte ligga och sova hela dagen, du kan inte kröka upp familjens pengar. Nu tycker jag att det finns en känsla av att så här, snubbar håller varandra om ryggen.
Mm.
Vad fan man än gör. Alla sköna snubbar som dyker upp är så här, ja, men det var ju, hon var ju också jävligt krävande. Det är ännu mer 2023 att det är kvinnornas fel om en man inte vill liksom steppa upp.
Men vet du, jag tror att vad jag kan se, jag ser ju att det här är en kraftig motreaktion, och då är det ju intressant att se vad är det för normer och teoribyggen som den här yngre då mansgenerationen så kraftigt opponerar sig mot. Och jag kan ju se då liksom min 13-åring som har kompisar som alltså så här, slaviskt följer Andrew Tate så det bara står härliga till. De går alltså i Sveriges mest liksom vad ska man säga, tillrättavända, kulturellt tillrättavända skola, Katarina Norra skola på Södermalm i Stockholm, där det bara går liksom kulturarbetarbarn med så här ultrafeministiska föräldrar, supermedvetna föräldrar. Men här har vi då ett gäng unga grabbar, män, soon to be, som alla sitter, du vet också Andrew Tate hur han sitter med sina händer. Det här är väldigt roligt, det här kan alla föräldrar gå runt och spana på, ni som har barn i den här åldern. Andrew Tate har liksom sina, när han sitter ner så har han ju brett, han sitter ju manspreader och sen har han ju sina händer så här som en fitta. Alltså så här, han håller pekfingret och tummarna ihop och sen så har han liksom knäppta händer. Och det här är ett litet så här dolt sign att man liksom är Tate-anhängare. Det är så jävla kul, för om man går runt och tittar på liksom den här yngre generationen så ser man alltså så många som sitter så här. Alltså, när vi var uppe i Åre så bara, men gud, där sitter en 13-åring och kör Tate-greppet.
Nej.
Alltså man sitter med händerna så här. Och det är för att de kollar på Andrew Tate och är så fascinerade av honom. Och jag tror att en stor del av fascinationen, det är för att han är precis som vilka jävla punkare som helst. Alltså man bara, vi håller på och liksom bara trycker på våra barn massa moralism och massa liksom etiska förhållningsregler och ramar och liksom, ja, du har speltid i 2 timmar men då ska du vara snäll mot din lillebror. Alltså det är så mycket av den här så här, den goda mannen, vi liksom gör så hårda försök för att vi är så rädda för vad som väntar för män som inte är the good guys liksom där ute i framtiden, och de orkar inte mer bara. De bara vill ha någon som bara spränger alla gränser och beter sig som vilken så här Tommy Lee-rockstjärna som helst och bara så här svina loss. Det hör man ju på alla de här epa-låtarna som kommer nu också.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Att det är så här, tillbaka till liksom Ronny och Ragge, när pöken, liksom, pöken var det man snackade om och folkbärsen. Och, ja, men det är väl också en del av succén med det här. Alltså, otroliga succén med Leif och Billy, att snubbar känner sig egentligen så här misslyckade som de gör, men de har hjärta och själ och det andra de vill är att dricka en bärs och skjuta en ren och få ett pök. Och liksom för, ja. Och för inte så länge sedan så var det okej att det fanns en falang som var så enkla, och det var ingen som krävde mer om dem, och de ansågs inte som tönter, de ansågs som snubbar. Och jag tänkte på det när jag lyssnade på Raggen går av Elof och Benny. Melodifestival. Jag ska lyssna lite på den här fantastiska låten. Nu har jag äntligen träffat en brud som inte bryr sig. Ja, den handlar lite om att man, så här, man ska få ta en korv typ. Åka runt med sin ragga bil. Alltså det ställs för mycket krav på män, tycker
de. Men de vill ha det enkelt. Alltså, jag tror att det är så här, det har blivit för komplicerat. Det är liksom ogripbart för den här yngre generationen. Att så här, vad har de att leva upp till? Det är också ett faktum att så här, det är den första generationen som troligtvis kommer ha det sämre än sin föräldrageneration. Mm. Alltså på flera hundra år i Sverige. Att så här, nej, ni kommer få det sämre. Både klimatförändringarna, det är inte lika lätt att få jobb. Det är en stor jävla lågkonjunktur. Det är typ omöjligt att få bostad. De är bara så här, men gud, kan vi bara få liksom någon som erbjuder någonting väldigt enkelt och simpelt? Och här har vi då svaret på något sätt. Och sen tror jag också att de vill ha kul. De vill kunna garva. Det kan inte bara vara så här gravallvarligt. Låt dem bara ta en bärs. Och stoppa fingrarna i halsen. Det är också en sån här låt. Alltså, jag har blivit pumpad av det här. Jag vet inte vad jag har hamnat i för algoritm. Men det var Igor som spelade. Han har ju själv en epa. Och är ju då liksom lite intresserad av den här epakulturen. Och skrattar ju gott till den. Och framförallt hans kompisar i stan tycker att det här är helt bizarrt. Vi bor ju liksom på landet där det här är ett faktum. Där människor inte lyssnar på såna här låtar ironiskt. Utan man tycker på riktigt att det här är bra liksom. Det är kul, det är roligt, det är crazy, det är liksom bara det här enkla, roliga, framtidslösa, där man bara får vara i ett enda stort ungdomsrus och vräka i sig en korv och dricka en folkbärs och spy lite bakom någon jävla knut.
Men...
Jag ser en annan karaktär som visar på den här typen av liksom, ung man. Och det är Farmen, som ju jag och pojkarna kollar på slaviskt. Mm-hmm. Har du kollat på årets säsong av Farmen?
Nej, nej.
Det är den mest underhållande säsongen, tycker jag, som har varit. Och det beror väldigt mycket på Viktor. Tjejtjusaren Viktor, som kliver in på Farmen för första gången på 5 år och vågar ha liksom raggning i som strategi.
Ja, midsommar, det var härligt. Du skulle varit där.
Jaså?
Ja.
Vad hade jag fått uppleva då?
Vad hade du velat uppleva?
Ja,
jag vet inte hur jag skulle kunna få dig att uppleva. Jag hade väl trollat dig då. Så hade du fått uppleva någonting.
Ja.
Hans enda strategi på Farmen, det är att förföra så många kvinnor som möjligt. Och det här, jag tycker det är så här modigt att man vågar göra det här efter MeToo. Det har man ju bara sett, att det har funnits en sån beröringsskräck med den typen av liksom behaviors, beteende. Så, nej, vi kan inte ta i det nu. Nej, det kan bli konstigt. Nej, det är ingenting som uppskattas. Men nu är han där, Viktor, som vilken liksom tonåring som helst, som bara så här raggar babes och gör det med, alltså du vet, det är så roligt i år, så att sätt bara på det. Kolla bara.
Jag tycker vi...
Och Viktor glider runt där som en viking och liksom har bar överkropp, som han står och så här häller vatten på sig själv för att liksom attrahera enligt extremt gammeldags maner. Ja, det är liksom det är den unga generationens män. De är trötta på de här, tror jag, omöjliga idealen som inte går att uppnå typ. Utan att ha pisstråkigt.
Jag fattar, jag tänker bara tillbaka när man själv var tonåring. Då var ju de här snubbarna som man gillade. Jag tänker på Mickey Dubba, för fet för ett fuck liksom. Det var ju hans stora hit, som vi alla gick och skingade. Han var för fet för att flyga liksom. Det går inte att säga
idag, utan att människor börjar liksom så här snacka om fat shaming och liksom kroppspositivism och så vidare. Alltså de vill bara ha enkelt, lite roligt, lite högt tak och lite crazy. Jag tror inte man behöver förfäras så himla mycket av det. Man bara får tänka att det är som någon ny typ av punkrockrörelse.
Jo, jag håller med, men jag tycker att det är ganska stor skillnad på på den här killen Viktor som du pratar om, som bara är så här ung kille som har massa hormoner, och Andrew Tate som tycker att man själv är skyldig om man blir våldtagen. Våldtar tjejer, lever på att liksom låta...
Det är klart. Nej, men jag tror inte att de som fascineras av Tate delar just alla hans åsikter. Det är också en så här överdriven rädsla hos föräldrar. Bara, kolla på Andrew Tate, det är inte det de tittar på. De tittar på att han vågar vara liksom antinorm. Han vågar tycka annorlunda än oss skitnödiga föräldrar. Och sen behöver inte det betyda att de kommer adaptera alla hans åsikter. Det tror jag börjar bullshit. Jag tror inte man behöver vara duggobrol om man har en unge som tittar och fascineras av honom.
skrattar åt honom, blir liksom inspirerad av när man sitter med sina fingrar eller sina händer knäppta likt Andrew Tate. Jag tror man bara kan så här, tänka att det är ett gott tecken faktiskt på något sätt.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nog om det där jävla Tate. Innan vi avslutar den här podden så vill jag skryta. För att jag har gått och blivit här trots att vi är inne i dessa äckliga oxveckor, så har jag lyckats klämma in 4 fucking kulturupplevelser. Det är du.
Det där fick du inte med mig, det fick du inte. Men jag har åkt längdåkning.
Nej, men där fick jag med mig. Ja, du åkt, ja, men det är bra. Men jag vill kort bara berätta om 2 utav dem som jag vill rekommendera både till dig och till våra lyssnare förstås. Jag har läst Sara Gårdans bok Natten.
Jag har den hemma.
Har du läst den? Du har den hemma. Nej, men alltså, snälla, det här är... Den finns på Pocket nu, så det finns inga liksom plånböcker i världen som inte har råd att investera i den här boken. Och den finns också som ljudbok. Den är liksom helt fantastisk och den är väldigt berörande, för den handlar ju om en tonårsmamma som jagar sitt barn som, ja, i natten. Och den... ja, för fan vad jag... Den bara högg sig rakt in i hjärtat. Och det handlar om moderskap och den ständiga oro man har för sina barn. Och det här nattsvarta när man har ett barn som inte mår bra och som drar sig undan och isolerar sig och lever ett parallellt liv. Liksom, och att livet går ut på att bara jaga och försöka nå fram till det barnet. Sen såg jag liksom bara kort därefter. Det är som att jag bara blir lite rädd att universum vill på något sätt ge mig de här 2 pjäserna. Eller de här 2 kulturupplevelserna. För att är det för att jag behöver förbereda mig? Eller är det för att jag vet inte varför jag har fått det här till mig. Men jag såg Lost Lake på Stadsteatern.
Jag svek ju dig.
Ja, du svek mig. Och jag bara, det säger jag varje gång jag ser teater. Jag vill se mer teater. För att det finns liksom ingenting som får mig att verkligen vara i det där rummet. Här och nu, så mycket som teater tror jag. Nej, men Lost Lake är ju en nyskriven pjäs av den prisbelönta dramatikern Paula Stenström Öhman. Har du koll på henne?
Ja, det har jag.
Det hade inte jag faktiskt. Jag blev liksom slagen av den här pjäsen och det manus hon har skrivit. Som också handlar om ett försvunnet barn. Och den handlar jättemycket om medberoende också faktiskt. Det är en medberoende grupp som har en ganska stor plats i i den här pjäsen. Den är helt fantastisk. Alltså, gå och se den. Den går just i detta nu på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Lost Lake. Och den är också så här härligt surrealistisk. Att det bara liksom... Dels är den då naturalistisk och sen bara glider de in manusmässigt, så bara jobbar de så här parallellt med en väldigt poetisk värld, så bara, det bara glider in så här väldigt symboliska meningar som på något sätt speglar en helt annan dimension av livet. Alltså sjukt, jag är så imponerad och jag är så berörd. Jag tänker på den här pjäsen, jag har drömt om att jag har varit i det där landskapet. Bara sugs in. En otrolig teaterupplevelse. Verkligen. Du missade något.
Ja, jag vet.
Rub it in på dig bara.
jag håller med dig. Och vi kan väl liksom ta oss an lite så här Amelia Damo-feeling där också. Att all kultur är bra kultur. Både liksom den som anses vara lite ytlig och även den djupare. Allting i alla kulturupplevelser ger en någonting, en liten liksom, ett litet blad till på ens människoblomma.
Mm, och vet du vad jag har för? Jag har en sån här riktig bucket list grej, eller jag vill inte kalla det bucket list. Jag har ett mål för i år, och det är att jag vill se en ballettföreställning på Operan i Paris.
Oj då.
Du vet, jag vill så här klä upp mig, jag vill gå och ta ett glas bubbel, alkoholfritt, men och sen vill jag liksom gå och se en sån här, du vet, riktigt historiskt förankrad ballettupplevelse. Jag måste få göra det bara.
Mm. Då kanske det är vår stora plan.
Mm, så kanske det.
Jag i Svandun.
Såklart.
Men du, apropå det, så jag vill ju bara säga att vi älskar Camilla Läckberg. Hon är ju också lite i samma genre som Amelia Damo. Och nu ska vi ju se hennes premiär på hennes nya tv-serie. Vad hände med Lyckoviken? Är den borta i våra liv?
Nej, men den är tydligen borta. Nu jobbar hon ju vidare med en ny såpa. Mm. Det här måste man ju hedra Läckberg för. Jag tycker det är så underbart att hon älskar ju så här, det vi kallar för folklig kultur eller fulkultur, liksom, vilket är så tramsigt. Men hon är ju, precis som Amelia Damo, har ju liksom fattat att så här, dels så säljer ju det. Så är man intresserad av pengar i plånkan, så är det ju den publiken som man... Ja. Man ska inte förakta dem, man ska liksom Emma hylla Hallberg, dem och skriva de för dem.
Det är de som kommer... Det är de som är de smartaste, inte vi.
Nej, precis. Eller de som sitter där. Alltså de som kan ägna sig åt finkultur, det är ju människor som oftast har liksom en säkrad ekonomi av någon anledning. Så är det faktiskt. Det ska man inte glömma.
Ja, så att vi rapporterar om det. Det skulle väl vara på Operan, premiärvisningen. Så då får vi gå dit i alla fall.
Underbart.
Ja, men tack för att ni lyssnar. Och som sagt, det är inte lätt det här med trauman och relationer och män och kvinnor och snubbar med snoppar och tjejer med biologiska behov. Ja, fortsättning följer i Inte din morsa. Puss och kram.
Puss och kram. Tack för att ni lyssnar.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.